Välkomna till ännu ett program i serien Opjyske. Den här gången ska det handla om gengångare i Blekinge. Vi ska reda ut historien om Ebbemåla riddare, Gesällbacken nära Spjutsbygd. Vi får höra om en hemsk upplevelse i närheten av Johanneshus och möta sjögastar i Hällevik. Gengångare, de som har upplevt fenomenet, de tolkar det som döda som går igen, alltså som visar sig efter döden. De kallas ofta gastar här i Blekinge. Vi har vid ett par tillfällen i programserien Opjyske hört talas om en så kallad årsgång. Vissa nätter under året kunde den som vågade och kunde knepen se hur det kommande året skulle te sig. Men då gällde det att våga sig ut på vägarna mitt i natten. Och det var farligt. Den förfärliga glåpson kunde komma och förläka upp vandraren. Så att gå årsgång var inte ofarligt. Såg man sen råttor förspända för hölas betydde det ett gott skördeår. Såg man oxar för små hölas blev det ett dåligt år. Vintern 1984 hälsade jag på förra riksdagsmannen Rickard Svensson Bostorp som ligger norr om Rödeby, alldeles intill stationssamhället Spjutsbygd. Och då frågade jag just om det här med gengångare.
Man trodde alltså på att de döda gick igen, som man sa.
Ja, och att man kunde se. Och att man kunde se det nyårsnatten om man gick ut och tittade i fönstren. Det var ju sällan, de hade ju inga rullgardiner. Och man hade börjat att lägga bort de där fönsterluckorna. Och då såg man ju ute hur de satt i kriserna. Sina matbord och så, där såg man ju precis vilken som skulle gå bort, som skulle dö under det kommande året. De saknade alltid huvud.
Så om man gick ut på nyårsnatten och tittade genom fönstret så ja. Satt alltså folk utan huvud
ja.
Om de skulle dö?
Ja, någon kunde synas men saknade huvud eller hustrun eller något av barn eller så. Man tittade ju inte nära ett fönster där man gick så långt ifrån så man inte skulle bli sidd. Så blev man sidd, där var det borta.
Ja, det här var alltså ett sätt att se in i framtiden. Och man kunde alltså se i förväg om en människa skulle dö under året. En slags bakvänd gengångare alltså. En död människa lever ju kvar på många olika sätt. I minnen, genom brev eller annat som hon skrivit. Idag kanske hon lever kvar på band. Att en människa kan leva kvar i en bygd på annat sätt berättar här Rickard Svensson.
Vi har ju en backe här på gamla landsvägen som vi kallar för Gesällbacken. Där var ju en gesäll som dog under pesten, den sista pesten 1853. På morgonen när en bonde från Allabo kom och skulle köra till stan så tidigt på morgonen så låg där en gubbe i vägkanten. Han tog av vid uddabudet, körde ner till prästen i Fristad och sa till honom att det låg en död. Och han tog i sin tur, det var prosten Hovlund, han tog i sin tur drängarna på prästgården med sig och körde upp till Bostorp och de grävde ju en grav och la ner liket där och han invigde gravplatsen och helgade den och så den ska vara, han ska vara riktigt begravd. Och det i sin tur gör att det har aldrig varit några spöken eller någon som har sett honom gå igen eller så. Men den här, det var gesällen, han hade varit sjuk. Han hade bust på väggen i bondgården och på backen och de hade öppnat en dörr eller ett fönster och sagt att han skulle försvinna. Där frågade om han kunde förlägga i ett skjul. För han var sjuk. Men de sa att han skulle försvinna annars skulle de skjuta. Vi var rädda.
De var så rädda för smittan då?
Ja. Och så säger då historien, eller berättar då historien, det är ju inte så långt tillbaka, att den enda bondgården som människorna dog ut, det var på den gården, där dog hela familjen ut. Så gården fick säljas till andra människor. För det var de som körde av honom.
Det var de som inte lät honom komma in.
Nej, så stöp han här på backen, han hade gått 400-500 meter. De pratade ju om det där nyårsafton och nyårsdagen och allt vad man skulle se och möta. Så jag hade varit på en nyårsfest här nere i lokalen i min nyår. Jag skulle gå in på natten och jag gick in där precis strax efter 12. Och det var månadsljust och fint och det var tårt. Det var ingen snö utan det var tårfryset. Så tänkte jag när jag var här på vägen, nu ska jag se om jag ser någon gesell här borta. Så jag gick förbi graven där, men jag såg ingen. Jag sa då för mig själv att är det så att du har någonting du har uträttat så bara kom. Mm. Men jag hörde alla här ovan. Så det var lugnt och stilla.
Ja, bondefamiljen var omänsklig och släppte inte in den sjuke gesellen. Och som straff drabbades hela gården av pesten. Så berättas det alltså om en händelse för bara 130 år sedan. Nu ska vi ett stycke västerut från Bostorp räknat. För Karin Gunnarsson, som numera bor i Småland, ska berätta om sina blekingska hemtrakter. Det här är en händelse som hennes mor upplevde för 70-75 år sedan.
I början på 1900-talet så skulle då min morfar och min mamma, som då var liten flicka, hon fick följa med och åka till stationen i Johanneshus. Och de skulle hämta gäster som kom med tåget. Och det var en mörk kväll och det var dåligt väder och tåget var lite försenat. Och då stod de där och väntade på stationen. Och hästarna var trötta på att vänta när äntligen tåget kom och den där gästen kom. Och så packade de in sig i hästhusen. Och så åkte de utåt mot Tving till. Och då när de kom en liten bit så sa min morfar så här till mamma. Titta, får du se, sa hon, framme vid hästhuvudna. Och då tittade jag, sa hon, och där sprang den gubbe. Precis jämsides med hästarna och de sprang ju väldigt fort när de hade stått stilla och väntat länge. Och titta, sa han, ser du att han har huvudet under armen? Och det hade han. Han hade inget huvud utan han hade huvudet under armen. Och hon tyckte det var hemskt, hon vågade inte titta utan hon blundade. Sen åkte de länge. Så tänkte hon, när de hade åkt länge, nu ska jag titta lite igen. Tittade hon upp. Och då lyste det vid kanterna, sa hon. Och då var det troligtvis lysmaskade. Men hon tyckte det var så hemskt, hon blundade igen. Sen har det gått en stund till. Så tittade hon upp igen. Och han sprang fortfarande bredvid hästhuvudena. Och han hade huvudet under armen. Och det kanske var några kilometervis. Och sen plötsligt så försvann han.
Just när jag gjorde den här inspelningen med Karin Gunnarsson ringde hennes mor, helt ovetande om att hennes dotter just berättade om den här upplevelsen. Hon berättade då också att hästarna sprang fortare och fortare och att det verkade som om de var skrämda av den huvudlösa figuren. Det är mycket vanligt, särskilt här i Blekinge, att gengångarna saknar huvud. I gamla tider föreställde man sig att själva livet, livsgnistan, satt i huvudet. Att gengångarna saknade huvud var bara en bekräftelse på att det var döda människor det handlade om. Rickard Svensson ska nu ge oss ännu ett exempel på hur dödsfall kunde förutses.
Peter Olssons mor och hon sa när grannens son kom på natten. Hon drömde att grannens son kom hinkörande från stan och att före hästarna gick en huvudlös man. Men när hon funnade sedan dagen efter, när länsman kom och hade polis eller fjärnsman med sig och de häktade ynglingen, så då sa hon, ja, det såg jag i natt, sa hon.
Men vad var det som hade hänt då?
Han mördade en smålänning här ute vid backen. Mördade en smålänning, jag gick in från stan och slog ihjäl honom. Det blev ju känt. Hans far var ju storbonde och nämndeman. Och det gjorde att han var och fick alla möjligheter att skriva på en skrivelse till rätten. Att alla nämndemän och kyrkoherden eller herrasprosten och alla kyrkvärdar. Och de skrev på en lång lista. Hur duktig den här grabben var och snäll och duktig och framåt och så att denna smålandsbonden hade skulle ha provocerat honom. Men vid tinget så, och vittnena så framgår det klart. Jag har läst domen ordagrant. Där framgår ju helt och tydligt och klart att han var inte provocerad alls, utan tvärtom så försökte bonden från Småland och kom undan. Men han körde fatt honom och slog ihjäl honom här. Men rätten tog ända hänsyn till alla de där fina anteckningarna, så han fick bara 8 år. Han fick 8 års fängelse. Och han blev ökta avräkna. Han blev befriad efter att han har suttit 6,5 år. Men strax efter så blev det, var det ett fulle slag här ute. De hade, stenhuggarna hade börjat då, de skulle fira jul, och de hade kommit överens om en 8-10 stenhuggar att de skulle fira en riktig jul, så de hade tagit hem 100 liter brännvin.
Oj, oj, oj.
Och så satte de sig till i en stuga. De började vid middagstiden julafton, och så höll de på till fram på eftermiddagen annan dag. Där åkade de inte med. Där åkade de inte med. Och så gick de ett varsitt hål, och det var ingen som hade tänkte på det, utan de försvann. Det var ju mer eller mindre nyktra. Men det var ingen som inte kom hem. Var från Rödeby. Och hans syster, hon trodde han hade gått till sina föräldrar som bodde närmare och väntade några dagar. Sen gick hon till dem och frågade. Nej, de hade inte hört av honom. Och sen han hade lugnat för länsman. Och sen så hade de undersökt. Det hade snöat rätt mycket under tiden. Så när de hade hållit på lite så hittade de honom utanför i snön. Där hade han legat där. Han hade blivit ihjälstucken med en kniv rakt i nacken eller hjärtat, vad det var. Och det var en stenhuggare som efter mycket om och gemen och förhör och grejer som blev dömd för detta. Han blev dömd till 12 år. Men ämnemanssonen som hade planlagt mordet, han blev dömd till 8 år. Det är sådana där saker som man träffar och möter i olika sammanhang i det här forskningsarbetet som retar upp mig ibland, så jag är så förbannad. Så det är ju så orättvist så att det liknar ingenting.
Det är den tidens samhälle som visar sig där, att
ja,
det var de som
det
hade
tidens pengar. Det är Adolf som ska tillbaka. Mm. Det är han ska tillbaka. Man talar om att det är förfall, och man talar ju så mycket om, och man skriver tidningen, och man talar om det i både radion, Riksradion och Blekinge Radio, om alla dessa otäckheter som förekommer. Man lurar varandra och man slår varandra på käften och sådär. Men man menar att det är ett förfall. Tänk vad människorna hade, vad fick ett förfall. Men om man vill gå till häradsrätten och sätta sig och läsa protokoll, så får man en annan uppfattning. Inom denna lilla bygd med ganska glest befolkad, så har jag väl i minnet en 8-10 mordrama och sådant. Per barn har några årtionde. Nu vet jag inte att det har hänt mer än hit så länge, som på 20-talet. Så det är uppe i oklara i tväng förstås, men det var nog utomstående det. Sen bilarna kom till sig, så vet man inte riktigt. Men det hände ju för turen. Några månader efter den här stenhuggarhistorien här ute, så var några månader efter, så blev det en annan stenhuggare som blev ihjälskjuten i ett annat hus. Och så var det ett annat. Nere i Rosenholm, där var en kvarn. Där blev möllaren lönmördad, eller vad ska jag säga, rånmördad. Och det var ungefär samtidigt. Upp vid Smålandsgränsen, när de byggde på järnvägen, där var en barnmästare, han blev ihjälslagen.
Var det någon av de här mordoffren som gick igen på något sätt?
Ja, detta var för sent.
Det var för sent.
Det var för sent. Då hade man redan blivit så kunnig i läsning, så det trodde man inte längre på.
Ja, man ska alltså inte tro att Blekinge var någon fredlig idyll i gamla tider. och det är kanske förståeligt om många och hemska berättelser om gengångare har kommit till här. Men jag vet dessutom att det än idag finns personer som menar att de fortfarande av och till upplever gengångare. Att släktingar går igen, eller som i ett fall jag hört talas om och fått bekräftat, att en familj fick flytta på grund av diverse övernaturliga händelser. Tyvärr har det visat sig svårt att få de berörda personerna att ställa upp inför en radiomikrofon. En vanlig förklaring till att en människa går igen är att han eller hon har gjort något orätt i livstiden. En särskilt utsatt grupp var lantmätarna. Lantmätarna bestämde ju vid skiftesdelningarna vem som skulle få hur stor andel av marken i byn. Ibland ansåg en del bybor att de blivit förfördelade, något som kunde leda till hårda ord, slagsmål och till och med ännu värre brott. Erik Jeppsson i Holje berättar.
Mord och dråp kunde till och med förekomma.
Man kunde alltså ta livet av varandra för jordbitar?
Ja, det kunde man göra. Och det kunde bli livstidsosämje. Släktosämje och grannosämje. Det finns en historia om en lantmätare som kallas för Ebbe Målarriddare, som inte lär ha handlat riktigt rätt vid gränserna och vid Ebbemåla i norra Kyrkult, och som sin lär har blivit ihjälslagen och som nu får omkring och spöka. Han rider på en vit häst och drar stora långa mätlinor efter sig, påstår folk. Jag har aldrig sett honom eftersom jag varit där nattetid. Men det finns nu levande människor som påstår sig ha sett honom.
Ja, Ebbemåla riddare är ett av Blekinges mest kända spöken, och det finns många berättelser om honom. Kyrkults hembygdsförening ger sedan många år tillbaka ut en tidskrift, Vår hembygd, och i en av utgåvorna finns sägnen återgiven av Ragnar Thomasson, Mörbo Hult. Och jag citerar. Sägnen förtäljer att under 1700-talet, när gränserna slutgiltigt skulle utstakas och bestämmas mellan Ebbemåla, Kräftemåla, Fågleboda, Ulvaboda och Jutanäs byar, hade lantmätaren, som var en hög man och riddare av någon orden, tagit mutor av Ebbemåla bönder. En änka där som ägde norra gården hade givit honom silver. Ebbemåla bönderna var rika och lantmätaren, riddaren, bodde hos dem. Det var på grund av dessa tagna mutor han tilldelade Ebbemåla så mycket egendom. En sommarsöndag höll prosten J.J. Öller i Jämshög predikan vid Fem stenar rör, och till honom framförde angränsande byars män sina bekymmer och klagomål. Prosten sa sig ej själv kunna göra något i sak, men vände sig till lantmätaren, riddaren, som var närvarande och sa: "Döm rätt i tvisten, ty annars kanske dömer du ej mer." Lantmätaren, riddaren, dömde i saken till Ebbemålas favör, och fram i veckan när han skulle rida från Ebbemåla och kom till Hoby och vid gästgivargården skulle rasta, föll han vid ingången över tröskeln död ner. Öllers spådom, eller hotelse, gick sålunda fort i uppfyllelse. Sagan förtäljer vidare att under mörka kvällar och nätter kan ett rasslande ljud höras i Ebbemåla marker, och det är lantmätaren, riddaren, som hörs dra sin måttkedja. Många har under århundradenas lopp hört kedjerasslet, och många har också sett och hört hans vita häst. Detta är sagan om Ebbemåla riddare. I den följande artikeln berättar Ragnar Thomasson bakgrunden till sägnerna om Ebbemåla riddare. Det är mycket riktigt så att varje mantal, en gammal enhet som var grunden för fastighetsskatten för, varje mantal i Ebbemåla innehåller mycket mera mark än mantalen i de angränsande byarna. Detta förhållande har sett som en orättvisa och har förklarats med att Ebbemåla riddare dömt fel när det på 1700-talet bestämdes hur gränserna mellan byarna skulle dras. Vid olika tillfällen hade byarna tvistat om gränserna. Man kan säga att hela 1700-talet var en enda lång tvist, och den tvisten skulle avgöras av riddarsynerätten. Sammanträde hölls i Ebbemåla den 28 till och med den 31 juli 1783 under ordförandeskap av greve Friedrich Ribbing. Det är han som är Ebbemåla riddare. Den i sägnen omtalade gudstjänsten i det fria hölls verkligen den 28 juli. Några dagar senare var riddarsynerätten klar med sin dom och byarna som gemensamt ansett att Ebbemåla hade för stora ägor på deras bekostnad förlorade. Ebbemålas gränser fastställdes. Nu skulle greve Ribbing resa till Karlskrona. Han tog på vägen in på gesjeveriet i Hoby, men där fick han slaganfall, troligen hjärnblödning. Han transporterades hem men blev inte bättre och dog den 11 november 1783. Det här är alltså fakta om Ebbemåla riddare i korta drag. Den som vill veta mer kan läsa i Kyrkhults hembygdsförenings årskrift Vår hembygd. Ebbemåla riddare gick alltså igen därför att han enligt traditionen gjort orätt mot befolkningen i byarna runt Ebbemåla. Men det fanns många andra skäl till gengångeri. De fiskare eller sjömän som omkom i havet blev ju inte begravda i vigd jord. Då kunde det hända att de i form av sjögastar sökte sig in mot land för att komma så nära vigd jord som möjligt. Pensionerade mästerlotsen Per Anders Persson i Hellevik berättar.
De kom ju från havet och gav sig upp på land. Och det var så att när det var fullmåne så gick de i land. Och då gick till kyrkogården. Stod där och hängde över muren, berättade de gamle. Min farmor, hon berättade en gång att hon och farfar, de satt här uppe på Stiveberget nedanför Kolra kyrkogården. Och där satt Per och jag, sa hon, och småprata i månskenet. Och rätt vad det var så kom det två gastar, de var huvudlösa, de där, sa hon. Så man kunde se att det var gastar. Och gick då där nedanför och då längs sluttningen på Stiveberget och drog sig upp mot Mjällby, så att jag har sett dem, sa hon. Men det bodade inget ont på något vis eller så, eller de störde på något sätt, utan det var väl en överdriven vidskepelse, för att de som hade drunknat, de låg oftast där de låg. Om de inte drev i land, för då så blev de ju oftast identifierade och kom på plats uppe på kyrkogården.
Mera berättelser om gengångare blir det i nästa program i serien Opjyske, som kommer nästa vecka vid samma tid. Då ska vi bland annat till Mörrum och Hellaryds skogsmarker.